Amén. Vi kan väl börja med att be en bön. Gud, jag ber att du kommer med din heliga ande, och jag ber att du låter mig tala det du vill att jag ska säga, och jag ber om öppna hjärtan och öppna öron, att det som ska tas emot hos de som sitter här, det tas emot. Det hamnar i god jord, och det du inte vill ska hamna i god jord, det hamnar inte där, utan det förblir här. Amen. Så jag går i bibelskolan nu, uppe i Småland, och jag är tillbaka på lovet och fick äran att predika. Jag vet inte om jag har tagit mig vatten över huvudet, men jag ska göra mitt bästa. Slogan för vår bibelskola är älskade sänd. Jag går bibelskola livskraft förresten. Och slogan där är älskade sänd. Att första steget för oss är inse att vi är älskade av Gud. För att innan jag gjort det, så blir det svårt att sända ut oss själva, för att det är när vi har fått kärleken från Gud, den kärleken han gav oss, då kan vi ta emot den och sen kan vi ge den vidare, och då kan vi bli sända. Och i Job 33:3 står det: mina ord kommer från ett uppriktigt hjärta, mina läppar säger ärligt vad jag vet. En sak som jag lagt märke till på bibelskolan, det är att man prioriterar ärlighet väldigt mycket. Och inte bara den här ärligheten att vi inte går runt och inte ljuger för varandra, utan också att vi tar av oss alla masker. Och inte bara för varandra, utan för Jesus också. Och jag tänkte, men det gör jag väl redan, alltså, jag menar, Gud känner över mig. Men det blev rätt jobbigt, för att jag började inse att jag hade masker som jag gömde för Gud. Och jag vet ju att Gud vet exakt allting om mig. Men jag hade en maske som jag sökte jobba. Och en sak jag har fått kämpa lite med, och som Gud har jobbat med mig, som handlar om ärlighet, är att jag tycker det är jobbigt att jag bara duger när jag gör saker. Jag har ett tag, eller ganska länge, sedan högstadiet ungefär, brottats rätt mycket med att jag känner att jag inte passar in. Jag hade aldrig de senaste grejerna, jag var aldrig tillräckligt biffig, eller jag var aldrig tillräckligt pratig, eller jag passade aldrig in i det coola gänget. Men när jag sen började leverera, när jag kanske gjorde en tjänst åt min kompis, när jag började ställa upp, då dög jag. Och det blev då att när jag gjorde dessa sakerna, då dög jag. Så jag lade aldrig av. Så jag var alltid där och tog det där extra passet på Coop. Jag öppnade skatehallen för att man skulle kunna skita. Jag hängde med mina kompisar så att de skulle ha någon att hänga med. Och många av grejerna jag gör jag också för att jag är kul. Men i grund och botten är det inte bara för att det är kul. Och det är en sak jag fick jobba med, eller Gud, och jag fick jobba med. Att jag fick börja inse att jag älskar för den jag är, och inte för sakerna jag gör. Och det var jobbigt, det var riktigt jobbigt. Men det fick mig också att inse att Jesus vet ju redan allt om mig. Och han står ju bara och väntar på att jag ska ge. För att han gör ju ingenting utan min tillåtelse. Så han visste redan allt det här jag tyckte var jobbigt. Och det jag kämpade med. Men det var jag som inte var redo att ge upp det. Och en annan sak jag fick ställa mig själv väldigt ärligt var: varför följer jag Jesus? Och jag tycker vi ska ge det, eller att vi ska tänka lite snabbt ärligt: varför följer du Jesus? Och jag hoppas inte att du sitter här och tänker: ja, men han drog ju för mig. Eller alltså, ja, men mina kompisar är sköna, jag drar med dem till kyrkan, och alltså, Jesus är inte rätt skön. Utan mer specifikt: hur ser det ut idag? Jag ska ge ett litet vittnesbörd jag var med om. En del av er hängde vet att jag har gått på Flahults, en 2 veckors lång bibelskola, eller om man säger läger, på sommaren. Och det var under 3 år. Och under det 3:e året så fick jag vara med om något jobbigt. Jag vet om att jag inte sjunger riktigt fint, jag sjunger rätt falskt. Och det var den som la märke till dem. Så under sista veckan så stod jag och lovsjung, och så stod det en person bredvid mig. Och det jobbiga var att den här personen var rätt nära till mig också. Och efter lovsången så vände han sig upp till mig. Jag var lite kortare, men de flesta är det. Och så sa han så: Johannes, varför lovsjunger du ens? Du sjunger så fult, varför lovsjunger du ens? Jag tror inte ens Gud gillar det. Och det var jobbigt. Och jag började inse att okej, nu har jag byggt upp Gud så mycket i mitt liv. Jag har fått en så stabil grund. Jag har gjort så mycket. Och så får jag en kommentar. Och där och då så började jag tveka på Gud. Och jag tänkte, är han verkligen sann? Han skulle aldrig göra så här mot mig. Men jag kämpade igenom det. Jag kunde inte ta mig därifrån heller, så jag hade inte så mycket till val. Och kvällen innan det var slut så satt jag där i bänken kvar. Försökte upplika lite folk. Och så kom min kompis. Och så kom han, satte sig bredvid mig och sa: Johannes, får jag be för dig? Och jag tänkte, nu ska han be om den heliga anden, han ska be till god barnen när jag lämnas och så. Men han bara handlade omkring mig och sa: tack Jesus. Tack Jesus för den energin Johannes delar med sig på detta stället och den underbara människan är. Och där brast det för mig. För att det visade att nu behövde jag inte leverera. Utan det är för att den jag var, och för det jag, eller alltså att jag bara fanns till. Det var det som gjorde att Gud älskade mig. Och det var ingenting om att det skulle vara fint. Att han skulle bli en kristen bön att ja, men Johannes han ska fyllas med en helig ande. Och använd Johannes han behövs. Men var tack Gud för att Johannes är den han är. Då sa jag att Gud fanns ändå. Och jag lade märke till det när jag hade en personlig andakt en morgon. Om man kollar på David och Goliat. Jag läste på lite igår. David var 15 år och han var ungefär 166 centimeter lång. Mot Goliat. Lite både på text, men han var fullvuxen och han var antingen 297 centimeter eller strax över 2 meter lång. Och jag tyckte jag var lång, men han var en meter till. Och då var han biffig, han hade mycket skydd. Och man kan ju läsa att han hade skydd, alltså nästan till överallt på kroppen förutom då i pannan. Och med rätt taktik, David hade ju då Gud som taktik, så blev han skjuten på enda stället han inte har skydd. Jag tror det är exakt vad djävulen gör med oss också. Han ser att men där har han Guds rustning och andens rustning. Där vågar jag inte skjuta för att där är Gud med honom. Och likadant här i benet, han vet vad han gör där med Gud. Men här är hans weak point. Han har ingen aning om att Gud är med där. Han har inte så mycket erfarenhet och han har inte kommit så långt där än. Så då passar jag på att skjuta där. Så tänk efter. Vad når djävulen mig lätt? Vad kanske jag inte har så mycket erfarenhet? Och sen bygg där. Häng med mig till Johannes 6 och 60. Som hörde honom sa: det här är ett åtal. Vem kan stå ut med att höra på honom? Men Jesus var väl medveten om att hans lärjungar retade sig på detta. Och därför sa han till dem: för det här är att ta anstöt. Vad ska ni då tänka när ni ser människosonen återvända dit upp där han var tidigare? Det är bara anden som kan ge liv. Det fysiska är inte till någon nytta. Vad jag har talat till er är ande och liv. Men det är någon av er som inte tror. Jesus visste ju från början vilka som inte trodde och vem det var som skulle förråda honom. Han fortsatte: det är därför jag sa att ingen kan komma till mig om inte min fader ger honom det. När han hade sagt detta drog sig många lärjungar bort från honom och ville inte längre fortsätta med honom. Då frågade Jesus de 12: tänker ni också ge er iväg? Och jag hade levt 19 år utan att tänka på att det finns jobbiga saker i mitt liv där Gud vill arbeta. tycker jag är, det kommer att kosta. Och det kostade för mig, men det är värt det. Och jag kände att när jag läste den här texten så fastnade vers 67 för mig, som att det står, då frågade Jesus dig 12. Jag läste det nästan som att då frågade Jesus dig, tänker du också ge dig iväg? När det blir svårt, när det blir tufft, när det kanske inte är så bekvämt eller på det sättet jag vill ha det, annars, tänker du också ge dig iväg? För det är lätt att följa Jesus när man blir välsignad, men när det gäller att offra så går man gärna därifrån. När man behöver ge upp någonting, när man behöver göra någonting för Jesus, då är det inte lika lätt. Tidigare i kapitlet så kan vi läsa i Johannes 6 och 1 om hur Jesus ger mat åt mer än 5000 personer. Lägg märke till siffrorna, 5000. Jag tror att det var kapitlet innan när han ger mat åt ännu fler. Och då är det lätt. Då är det lätt att vara 5000. Om vi går till Markus 10 och 7. Kan ni istället läsa om när Jesus talar med en rik man? Jag läser från vers 17. När han sedan skulle fortsätta sin väg kom en man springande och föll på knä framför honom och sa: gode mästare, vad ska jag göra för att få ett evigt liv? Varför kallar du mig god? Frågade Jesus. Ingen är god förutom Gud. Buden kan du. Du ska inte mörda, du ska inte vara otrogen i ditt äktenskap, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt, du ska inte lura av någon det som är hans. Visa respekt för din far och mor. Mästare, svarade mannen, allt detta har jag hållit ända sedan jag var ung. Då fylldes Jesus av kärlek och såg på honom och sa: det är bara en sak som fattas dig. Gå och sälj allt du äger och ge pengarna till fattiga. Då ska du få en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Men när mannen hörde det mörknade hans ansikte och han gick bedrövad bort för att han ägde mycket. Jesus såg sig omkring och sa till sina lärjungar: hur svårt är det inte för den som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev förskräckta över det han sa. Jesus upprepade: mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Jag tycker det här visar rätt tydligt. 5000 fanns där när han gav dem mat. Och då gav han dem mat så att de blev mätta och så att de blev över. Så att de hade i överflöd. 5000 fanns det då. Men det fanns en som kom och frågade: Gud, vad ska jag göra för att förtjäna dig eller få vara med dig? Och när han fick höra: sälj allt du äger och ge till de fattiga, då lämnade han. För att det blev jobbigt, för att det kostade. Och hur många av er känner till Jesus Conference? Några stycken. Vi var där ett gäng. Det är en dag i Örebro och så var det 3600 personer, ungdomar till det mesta, och så var det lite predikningar, seminarier en hel dag. Helt underbart var det. Och under, jag tror det var morgonmötet, så var det en som heter Petrus, hör till i Hillsong i Stockholm. Han predikade och han sa, eller han pratade om Jesus. Och så kom han in på att, är han bara din frälsare eller är han också din mästare? Och det slog mig. Jag fick ställa mig själv frågan: är han min frälsare? Ja, men det är han. Han har gjort så mycket för mig. Han är så god, han ser till att jag har det bra att ta hand om mig. Men är han också min mästare? Är det någon jag ställer mig under? Någon som jag följer, även om det kanske är jobbigt? Frågan är då, vem ska följa Jesus? Om inte du, vem då? Om inte här, var då? Om inte nu, när då? För senare blir kaffet kallt, senare tappar du intresse, senare blir det natt, senare växer folk upp, senare springer livet iväg och senare kommer du att ångra att du inte gjorde något medan du hade chansen. Det citatet kommer från Denzel Washington, som är en amerikansk filmproducent och regissör. Han säger: så sluta vänta på det perfekta tillfället och gör det nu. För att senare är inte garanterat. Jag tycker det är jättefint. Frågan kanske är då, vi är ganska bra på att ställa följdfrågor, vi som människa till Gud. Eller kan jag lägga märke till det i alla fall? Vad ska jag göra då? Jag vill inte förstöra Guds plan. Han har säkert en tjej någonstans där ute som ska bli min fru. Han har säkert redan planerat hur många barn jag ska ha. Han har planerat var jag ska bo. Han har säkert planerat var jag ska få karriär. Mitt jobb. Jag menar, jag vill inte komma in där och störa. Tänk om det blir fel. Och vi fick läsa Lärjungaboken av Henrik Sten som kurslitteratur. Hur många har läst Lärjungaboken? En. Ni andra har lite att jobba på. Det är en underbar bok. Och jag tycker att han svarar så bra på den frågan. Han skriver flera kapitel om hur vi människan är ganska tillbakadragna, om hur vi är bra på att säga, ifrågasätta Gud, inte vill störa, inte vill göra fel. Men så bryter han ifrån. Och så skriver han: gör vad du vill, utropstecken, utropstecken. Gör något, utropstecken, utropstecken. Vad som helst som du tror att Gud viskar i ditt hjärta. Om du tror att det är rätt, att det kan leda till att Jesus blir känd, att det kan leda till att Jesus blir trodd, att Jesus kan bli älskad, eller till att Jesus blir efterföljd, gör det. Vänta inte tills du är säker på att allt blir rätt. För det kommer, för du kommer aldrig att vara säker på det. Risken att misslyckas. Risken att misslyckas finns alltid där. Det kanske går åt skogen. Det kanske blir pannkaka av alltihop. Och du står där och skäms ögonbrynen av dig. För du trodde att Gud var med. Och om Gud är med så blir väl allting bra. Och det gick inte bra. Och då måste ju du ha haft fel och... punkt, punkt, punkt. Och skriver han: so what? Min roll kanske inte är att skörda utan att så ett frö. Ska jag läsa från Filipperbrevet 4:13? Allt klarar jag av tack vare honom som ger mig kraft. Det handlar alltså inte om vad jag gör. Det handlar inte om hur mycket jag klarar av, hur mycket jag orkar. Utan det handlar om att göra något, gör vad som helst. Allting för att Gud skulle få vara i centrum, eller någonting som kan få folk att leda till Gud, så gör det. För att i slutändan är det inte du som gör det, utan du gör det genom Guds kraft. Det står också i en annan översättning, Svenska Folkbibeln 2015: allt förmår jag honom som ger mig kraft. Och så kommer vi tillbaka till våra frågor, vi som människa, och så tänk om jag misslyckas då? Ja, men tänk om du lyckas. Tänk om det går. Jag menar, vi läste ju precis att jag förmår allting i honom som ger mig kraft. Då är det större chans att du lyckas än att misslyckas. Har ni någon gång åkt någonstans och så ska ni följa efter en bil? Det är något nytt ställe, alltså ni har en bil framför er som ni ska följa efter. Och då vill man inte liksom tappa bort den bilen. Ja, men jag vet inte om ni ska ut och äta eller någonting och så säger bilen framför: följ efter mig. Då gör man ju allt i sin kraft för att följa efter bilen. Man vill inte tappa blicken eller någonting, man vill inte hamna efter. Du kör alltså snabba kurvor, glöm att blinka om det behövs. Allting för att hänga efter, för att man vill inte tappa bort den. Och om det kommer en bil emellan, Då den satt sin sista potatis. Alltså, då gör man allting för att ta sig förbi den bilen. För att inte tappa blicken om bilen man ska följa efter. För man vet inte vad man... Eller man är rädd att man tappar bort sig. Kanske det blir någon enkel eller jobbig omkörning. Eller man är väldigt uppmärksam att se till att så här har jag chans. Jag måste ta mig tillbaka. Jag måste se. Och jag tycker det här är en jättebra liknelse. För att vi borde tänka att bilen vi följer efter är Gud. Att Gud är den som vi följer efter och han ska visa oss vart vi ska. Att vi då inte ska tappa blicken utan vi borde köra som dårar. Ha blicken på honom och göra allt som krävs för att hänga med. För att inte missa det han har för oss. Och om en bil kommer däremellan, det vill säga djävulen, då borde vi göra ännu mer. Då är det värt att skära av det här. Kanske göra den där omkörningen, även om det betyder att vi förlorar något, eller att det är jobbigt, att vi måste offra något, så borde vi ändå göra det, för att vi får inte tappa blicken på det vi följer. Men varför? För att vi har målet i sikte. Det står i Johannes 21 och 19. Om vi läser hela 19 så står det: detta sa Jesus för att visa med vilket slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa Jesus till honom: följ mig. Likadant här. Jag läser lite annorlunda. Och då står det: sedan sa Jesus till mig: följ mig. Det är mitt uppdrag. Jag ska följa efter den där bilen, Gud då, med all min kraft och med all min makt. Jag ska se till att ingenting kommer emellan. Och om det kommer något emellan, då får jag se till att skära bort det, eller ta bort det, eller köra bort det. Och då får det kosta vad det kostar vill. Men det är värt när jag är tillbaka. I Hebreerbrevet 4:16 står det: låt oss därför frimodigt komma fram till nådens tron, komma med hettighet och finna nåd när vi behöver hjälp. Att komma tillbaka, att vi gör inte det här själva, utan vi gör det med Gud. Och hur många här vet vad det står i Matteus 28:18? Är det bara en? Där står i alla fall missionsbefallningen. Ska gå ut och göra alla till lärjungar. Och i Apostlagärningarna kan man läsa om det, fram till kapitel 28. Om Apostlagärningarna och lärjungarna håller på om hela folket och de visar på Gud och de börjar med att göra folk till lärjungar till Gud. Men det slutar inte där. Det finns ett kapitel 29. Det har varit släppt sen. För att vi är med och skriver det. Så till avslutning så vill jag ställa några frågor som jag hoppas du tar med dig. Fråga dig själv: är jag verkligen ärlig med Gud? Eller har jag någon mask jag behöver ta av? Som sagt, jag levde 19 år med en mask på och jag trodde jag var ärlig med Gud. Sen ställer frågan: varför följer jag Jesus? Inte bara för att han dog för mig eller de här klassiska sakerna, utan jag tycker det blir lättare att se varför han älskar mig och varför jag följer Jesus när jag kan sätta tider i mitt liv på det. Var är jag som svagast och mest tillgänglig för fienden? Var vet han att han kan skicka sina onda pilar? Är han bara min frälsare? Eller är han också min mästare? Och sist, är vi redo för att skriva Apostlagärningarna 29? Jag är det i alla fall. Avsluta med en bön. Ja, Gud. Jag tackar dig för att du är med. Och jag ber att du hjälper oss frimodigt att komma fram till dig och be om hjälp. Jag tackar dig för att du också är villig att göra det. Jag ber nu att vi får jaga dig på samma sätt som om du skulle ha haft en bil framför. Jag ber att du hjälper oss att skära av saker när saker kommer emellan. Att vi fortsätter att söka dig och även om det gör ont så följer vi dig. Jesus, hjälp oss också nu för det som ligger framför. För det som ska hända och det vi får tyda på dig för. Jag vet inte med det.